Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Idag ska vi prata om framtidens polisutbildning, IS, annan terrorism och om det ska omfattas av föreningsfriheten. Dessutom om det här nya föreslagna brottet blåljussabotage och någonting om dödsstraffet framåt slutet av podden. Här i studion finns William Eriksson som är redaktör på Dagens Juridik, producent för den här podden. Och Erik Tagesson, redaktionschef på Dagens Juridik. Själv heter jag Stefan Wahlberg och är chefredaktör. Först kort bara, hur har veckan varit, William?
Jo, men den har varit jättebra tycker jag. Det har varit kul att få lite respons på förra veckans premiärpodd. Och ja, men bra. Det går bra för Djurgården i fotboll, det går bra för Djurgården i hockey. Enda smolket i vägen är väl att i morse läste att skidrättigheterna försvinner från SVT och landar i knät på Per Nunstedt och Viasat. Det gör mig lite ledsen. Det
finns fler intressen än juridik och rättssociologi här på redaktionen. Vad säger du, Erik? Veckan som har gått.
Jo, men veckan som har gått har för min del varit ganska fylld av både nyhetsarbete och juridik tycker jag. Spenderade dessutom helgen med grävande journalister i Kalmar på ett så kallat grävseminarium och fick lära mig ett och annat. Vad gäller sport så är jag inte särskilt brydd kring Djurgårdens fram- eller motgångar ikväll. Det kan jag inte påstå.
Nej. När det gäller sport och idrott så lämnar jag det intresset med varm hand till Ville här i redaktionen. Däremot har jag själv ägnat mig lite grann åt andra lagar, nämligen åt fysikens lagar, och tittat på med stor fascination på det här fotografiet av det svarta hålet som befinner sig, vad det nu var, 50-80 miljoner ljusår bort. Sånt kan vara spännande ibland att alternera med. En sak som vi har berättat om i veckan på Dagens Juridik är att man planerar en polisutbildning som går lite grann utöver det vanliga. Det vill säga de som är civilanställda inom polisen och har varit ett tag ska få möjlighet att gå en komprimerad polisutbildning för att därigenom få polismansbefogenhet. Polismansbefogenhet är alltså förutsättningen för att kunna få så kallad polisbricka, alltså polislegitimation och bricka och picka brukar man säga, tjänstevapen och sådär. Det här har väckt starka känslor. Vad säger Ville?
Ja, men jag tycker att det är med risk för att trampa någon på tårna här. Sen tror jag att poliser ska inte vara så lätta att trampa på tårna, så det lär väl vara svårt. Men jag tycker att de här argumenten som fördes fram i den artikeln som vi hade på Dagens Juridik från representanter för de olika polisförbunden var rent och skärt trams. Det var bland annat argumentet om att man skulle få gå den här utbildningen och få den betald, inte behöva ta studielån, etc. etc. Och som redan färdigutbildad akademiker och anställd på polismyndigheten sedan 2 år tillbaka så får man ju utgå ifrån att den personen i fråga redan har studerat i mellan 3 till 5 år och därmed redan har tagit studielån och arbetat på polisen innan. Så jag förstår inte den argumentationen överhuvudtaget faktiskt.
Nej, men, och grundfrågan är ju någonstans att vi behöver fler poliser. Det finns ett stort behov av att utbilda fler poliser. Polisutbildningen med dagens utformning lever ju inte upp till det. Man har sagt att det behövs 20 000 nya poliser fram till 2024. Egentligen så är det 10 000, men man räknar också med folk säger upp sig pensionsavgångar fram till det. Så att nyutbildade 20 000. Och som det ser ut idag så lyckas man med att nå upp till de målen. Och då är väl det här en jättebra väg att gå åt. Personer som redan jobbar inom myndigheten, som jobbar med polisiära uppgifter, nu också så att säga kan gå en något kortare, den är 1,5 år lång utbildning, för att bli polisman.
Och då har de redan tidigare haft en anställning då inom myndigheten länge och jobbat med utredningar i sin civila befattning. Det här liknar lite grann den diskussion som uppkom för en 15-20 år sedan, där man kallade för raketforskarna med lite sarkasm från de riktiga polisernas sida. Det vill säga att man tog in akademiker på polishögskolan på en egen kvot och det där följer inte helt i god jord hos poliserna. Själv har jag ju länge förespråkat att man gör en översyn av hela polisutbildningen och egentligen delar in antagningarna och utbildningskraven i 3 olika delar. Den ena avser ordningspolisverksamhet, det vill säga det vi idag egentligen utbildar de flesta för att bli på den grundutbildningen de går. Bli bra ordningspoliser och vara ute i uniform och arbeta och lösa problem och ta hand om akuta ärenden. Den andra som jag tycker skulle vara ett krav i en kriminalpolisutbildning som man skulle kunna gå, där i och för sig den riktiga grundutbildning som vi har idag och ett en arbetserfarenhet som yttre polis skulle vara kraftigt meriterande, men där man inte alls skulle ha det kravet på sig utan komma in som kriminalpolis och utredare, där man skulle inrikta sig på straffrätt, rättssociologi, kriminologi och lite annat. Och sist men inte minst då, de strategiska chefsbefattningarna inom polisen borde innehålls av folk som har en juristexamen enligt min uppfattning. De som inte jobbar med den operativa utan med den rättsligt styrande.
Men jag förstår liksom inte, det här handlar ju om, som det beskrivs av polisens HR-avdelning, personer som är anställda vid polismyndigheten i civila tjänster som kan i sin anställning vara i behov av att ha så att säga vissa polisiära befogenheter och därför väljs ut av polismyndigheten i kraft av sitt arbete som man redan har till möjligheten att få studera ett snabbspår till dessa polisiära befogenheter. Det här är ju inte ett sätt för polismyndigheten att liksom nedgradera uniformerade poliser som har gått, jag vet inte hur lång polishögskolan är, men
2 år.
Utan det handlar ju bara om att förstärka organisationen. Så jag kan inte förstå problemet.
Nej, det var ju någon facklig representant som beskrev det här som en gräddfil för civilanställda. Men det som du säger, att det här är personer som redan har jobbat under en viss tid och har kommit någonstans i sin karriär inom myndigheten. Som sen då ska gå en utbildning som är 6 månader kortare än den vanliga. På vilket sätt det skulle vara en gräddfil? För de ska ju naturligtvis genomgå alla fysiska och psykiska tester precis som man gör vid den vanliga polisutbildningen.
Så att jag, men i egenskap av samhällsvetare så har jag ju pluggat med en del personer som har rättssociologi och kriminologi som har varit väldigt intresserade av att ta anställning vid polismyndigheten. Men en anställning vid polismyndigheten som civil utredare kräver ju ofta ett antal års utredningserfarenhet redan innan man kan få möjligheten att hamna på polisen, till exempel på ett försäkringsbolag eller någonstans i statlig myndighet eller Tullverket eller på ett annat sätt.
Jag tycker att det är viktigt i de här sammanhangen att poängtera, och inte minst som riktig polis, som jag brukar kalla de här riktiga poliserna för, med en stor respekt, för att det är klart att det finns en stor uppsida i att ha jobbat direkt med buset, som det heter på polissvenska, under ett antal år, och att den typen av verksamhet som en yttre tjänstgöring medför ger en annan bild av hur socialt utsatta problem i samhället kan eskalera och hur människor som lever där agerar och så vidare. Men att bara sätta stopp för alla former av andra möjligheter till att bli polisen en gängse, det tycker jag är ganska trångsynt faktiskt.
Den här utbildningen ska ju även inbegripa 6 månaders aspiranttid, så att ja, man ska ju befinna sig ute åtminstone i 6 månader.
Ja, och teoretiskt så får man också en utbildning kring vad du, Stefan, precis kallade buset, hur de beter sig. Vilket man inte har annars.
Vi går över till IS och den så kallade föreningsfriheten som vi också har rapporterat om här i veckan. Och det visar sig då att lagrådet avstyrker regeringens förslag om att kriminalisera deltagande och samröre med terrororganisationer. Och anledningen är att det då enligt lagrådet skulle innebära att den grundlagsskyddade föreningsfriheten skulle kunna begränsas. Det här är kontroversiellt naturligtvis från lagrådets sida. Deras uppgift att sätta käppar i hjulet när det hotar konstitutionella rättigheter. Ska man kunna åberopa grundlagarnas föreningsfrihet om man ägnar sig åt terrorism? Vad säger du, Erik?
Det är ju inte en helt lätt fråga att besvara, och det ska bli intressant att se. Nu har man ju dragit tillbaka det här lagförslaget och ska omarbeta det. Och så vitt jag förstår så finns det så att säga annat utrymme i lagstiftningen som det ser ut. Att, ja, men dels att lagföra personer som ägnar sig eller som då bidrar till terrororganisationer på ett eller annat sätt. Men vad gäller just det här lagförslaget så finns det en möjlighet att begränsa föreningsfriheten om det gäller vad som kallas militär eller liknande verksamhet. Och där borde det ju finnas ett utrymme, men det har varken lagrådet tagit upp eller det finns inte heller med i det ursprungliga lagförslaget. Men det låter ju spontant som något att titta på. Att likställa exempelvis IS med en militär organisation. Låter helt rimligt, tycker jag.
Nu har ju då regeringen ansett att den här föreningsfriheten som framgår av andra kapitlet regeringsformen inte då skulle omfatta sammanslutningar som inte har en lovlig verksamhet. Men det är just det här som lagrådet då anser att man kan inte begränsa grundlagens rättigheter på det sättet genom att säga vad som är lovligt och inte lovligt på det här planet. Ville?
Ja, jag tycker att det här är ger uttryck för det man brukar kalla för liksom en offensiv straffrättspolitik där man som lagstiftande makt hela tiden lägger en ökad vikt vid gärningar, såna här gärningar som begås mot staten och liksom anonyma folkgrupper. Så här, det är svårt att säga emot lagrådet, tycker jag, utan att ha något direkt argument för det här.
Men det finns ju också naturligtvis en problematik kring att det här förslaget har växt fram ur problematiken med IS. Men om vi ger, om den här möjligheten finns, då blir det ju någonstans upp till staten att bestämma vad det är en terrororganisation. Det finns ju gott om historiska exempel på att organisationer har terrorstämplats av, vi har ju Sydafrika med anti-apartheid-rörelsen till exempel som länge var terrorstämplat. Och ska det då falla in under det här? Det blir ju så att säga att det kan ju slå tillbaka.
Det som lagrådet uttrycker det här också är just att det här riskerar att leda till att grundlagsskyddet blir illusoriskt och att det här absoluta då rättigheten att få ha en förening inte får begränsas på det här sättet. Just av de skälen att vi vet inte hur staten och statsmakterna kommer agera om 10 år eller i framtiden där man kanske har en betydligt annan syn på vad demokratiska rättigheter är och man kanske till och med då kan terrorstämpla organisationer som inte alls med dagens mått mätt skulle vara terrororganisationer och därmed göra den här just illusoriskt på ett eller annat sätt.
Jag tänker att det kan aktualiseras problem också med liksom svenska förbindelser till internationella organ som NATO och sådär beroende på vad vi väljer att kriminalisera i Sverige. Jag vet inte, PKK-rörelser eller andra grupper som vissa personer idag kanske skulle klassa som en terrororganisation men som för tidigare eller senare i historien inte skulle göra det. Det är ju samma problematik som när man ska klassa ett brott som ett terrorbrott. Liksom.
Absolut, den risken finns ju också såklart. Det finns ju förutom PKK och det Palestina-konflikten, det finns ju massor av exempel i historien på där olika länder gör helt olika bedömningar och det kan ju skapa bekymmer så att säga mellanstatligt.
Sen kan man ju fråga sig, vad är då olovlig verksamhet? Och det diskuterar också lagrådet. Man skriver att inte heller det förhållandet att endast en mindre del av organisationens verksamhet kriminaliseras gör att grundlagsskyddet faller bort. Det vill säga om man hittar på eller om man skulle då med fog säga att den och den delen utav den och den organisationens verksamhet är nu kriminell, ja då skulle man plötsligt kunna förbjuda den organisationen på ett sätt som kanske inte är så tilltalande. Samtidigt så skrev professorn i rättssociologi Håkan Hydén så sent som igår en artikel i Dagens Juridik på det här temat, en debattartikel, där han faktiskt ställde sig frågan om vidrigheter som halshuggning, det som vi alla är överens om är hemsk terrorism och sådant som IS har ägnat sig åt. Ska det verkligen åtnjuta grundlagsskydd och var det som var tanken? Va? Och naturligtvis så kan man säga att det politiskt är mer kontroversiellt att göra som lagrådet har gjort, nämligen såga det här, än att göra som regeringen har gjort, nämligen att lägga fram lagförslaget. Frågan är vad som så att säga är bäst i längden.
Ja, men det här är ju, vad ska man säga, det är ju juridiskt extremt komplicerade frågor. Det kan vara ganska svårt att ta till sig, tycker jag, ibland de här resonemangen. Det är inte helt lätt att hänga med i de här resonemangen. Samtidigt så kan jag se det som positivt att lagrådet, som man faktiskt ofta gör, går emot regeringen. Och nu har regeringen varit så pass fogliga så att man faktiskt har dragit tillbaka det här lagförslaget. Jag hade väntat mig att de trots lagrådets kritik ändå skulle driva den här frågan vidare.
Ja, det finns ju politiska poäng att plocka nu på det här. Och det är ju det ständiga. Nu är vi överens om att IS är en terrororganisation som har begått vidrigheter. Och därmed så kan man föra fram det här. Men som sagt, historien har ju visat oss att det begås misstag om man gör förhastade beslut eller beslut som grundar sig på en enskild organisations utformning, om man får kalla det så.
Men jag tycker också att man ska ställa sig frågan hur man ska använda lagstiftning och straffrätten, alltså om det ska vara reaktivt eller preaktivt.
Det där får du nog utveckla lite igen.
Ja, men alltså ska vi... det här kan man ju se, tycker jag i alla fall, som en proaktiv åtgärd. Det vill säga att man med den här lagstiftningen skulle vilja försöka förhindra terrorbrott i till exempel Sverige. För att svenskar inte ska delta i terrororganisationer eller på så sätt. Men då är det en proaktiv åtgärd som vi gör för att försöka förhindra terrorbrott i vår närhet till exempel. Men historiskt sett så har man kanske istället tänkt på kriminalrätten eller straffrätten som en reaktiv åtgärd, där man reagerar på saker som händer och sen försöker förhindra att det ska ske igen.
Samtidigt är det intressant att nu har ju lagrådets tankar här tydligen fallit i regeringens jord på det sättet att man faktiskt har avbrutit det här lagstiftningen, men istället tittar på om man bör göra en grundlagsändring, om man har då sträckt ut handen till den politiska oppositionen för att diskutera det här. Det finns liknande lagstiftning i andra länder. Irland har en liknande lagstiftning där man då säger att där det är uppenbart att det är en verksamhet som är av terrorkaraktär, så kan man i till exempel i sammanhanget säga att man inte får stödja eller delta i den. Jag vet inte vart det kommer ta vägen i Sverige. Har vi någon tanke kring det? Lite spaning?
Svårt att säga i framtiden naturligtvis. Men med exempel som du nämnde med Irland, nu vet inte jag hur det har tillämpats där, men där kan man ju se att man har haft, alltså man har IRA på Nordirland, och sen har man Sinn Féin som är en politisk gren, och gör man då skillnad åt dem i lagstiftningen eller tillhör Sinn Féin, är det att anse som terrorverksamhet? Det finns ju väldigt många frågor som väcks kring det här. Var går gränserna?
Frågan har diskuterats i Tyskland som har viss annan typ av lagstiftning, men som ändå är angränsande eller väldigt lik den här. När det gäller till exempel MC-organisationer, huruvida de ska terrorstämplas eller anses vara av så grov organiserad karaktär att de ska vara jämställda med en terrororganisation.
Där uppstår ju det problemet igen med att var ska man dra gränserna? Vilka organisationer ska kriminaliseras? Hur involverad måste man vara för att man ska falla under den här straffbestämmelsen? Det är jättesvårt.
En annan aktuell lagstiftningsfråga som ligger i pipeline är det så kallade blåljussabotaget. Alltså lagen om blåljussabotage som har föreslagits också då utav regeringen. Ett brott som alltså innebär att om man ger sig på så kallad blåljuspersonal och hindrar dem i deras yrkesutövning, så ska man kunna dömas till väldigt långa fängelsestraff. Faktiskt hela vägen upp till livstidsfängelse om effekten utav det här sabotagebrottet blir så pass allvarligt att det förskyller ett så långt fängelsestraff. Bara kort att börja med. Brottsrubriceringen blåljussabotage, det låter lite så här hemma snickrat tycker jag, utan att bli allt för formalistisk. Vad säger du, Erik?
Ja, men det håller jag med om, och det väcker ju också frågor att vad är då blåljuspersonal? Ja, men vi förstår ju att det är utryckande verksamhet, det är poliser, det är ambulans och det är brandkår. Men om man då ställer frågan, omfattas personal som jobbar på en akutmottagning av det här?
Nej.
Där vi har, nej,
det gör det inte.
Det gör det inte. Och varför är den gruppen då inte lika skyddsvärd? De utför ju så att säga samma arbete som ambulanspersonal, även om de gör det i en byggnad på ett sjukhus. Det är en svår gränsdragning där också, tycker jag. Varför ska inte de omfattas av det här?
Ville?
Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över själva rubriceringen faktiskt. Jag tycker att det är ett väldigt bra lagförslag om man bortser från straffsatserna, så att säga. Jag tycker att det är förkastligt med människor som förhindrar utryckningar, som kastar sten på poliser och som förstör deras arbete oavsett vilket typ av blåljus man arbetar med.
Men vad är det man egentligen beskyddar? Är det de som arbetar med detta, eller är det arbete de utför, det vill säga att de kanske inte kan rädda liv om de blir attackerade på vägen när de kommer åkande i sin ambulans?
Ja, det är väl det som är tanken. Jag förstod det som att det ska krävas Alltså det är ju uppsåtligt här, och det handlar om att man inte ska, man ska kunna få väldigt långa fängelsestraff om det man pysslar med så att säga leder till att en brandkår inte kan komma fram till en brandhärjad lägenhet eller så. Så att man vill skydda liksom rättigheten att få hjälp av blåljusen helt enkelt.
Men har vi inte redan en lagstiftning som täcker det här? Vi har våld mot tjänsteman, vi har hot mot tjänsteman. Om i exemplet som du nämner hindrar en släckning, hindrar brandkåren så att en person brinner och rinner. Ja, då kan du med dagens lagstiftning dömas för vållande till annans död. Det är ju dessutom så att det kan redan idag anses vara, alltså användas straffskärpande. Man får ett högre straff därför att man har gett sig på en person i sin myndighetsutövning eller förhindrat någon att ingripa mot brott. Det utrymmet finns ju redan. Jag ser det här som, återigen som jag sa redan på förra frågan, att det här är ett populistiskt sätt att visa att vi tar minsann i med hårdhandskarna mot kidsen i förorten. Jag tror att det är klart att man kan skärpa straffsatserna eller ha en praxis som är strängare än vad den är idag. Men jag ser inte behovet av en ny lagstiftning.
Det kanske ligger lite i linje med det här som man ibland brukar säga, att det räcker gott och väl med de lagar som finns om de bara tillämpades korrekt. Va? I Sverige så stiftar vi gärna nya lagar, mycket repressiva lagar med starka straffskalor, ända i det här fallet upp till livstidsfängelse. Men sen har vi ändå då en rättspraxis som gör att vi börjar på straffskalans nedre del och ger då förhållandevis milda straff för även upprepad brottslighet på ett sätt som man ibland kan ifrågasätta. Varför blev det så här? Var det inte det här politikerna sa? Den frågan ställde sig också politikerna.
Ja, men jag noterade här innan inspelningen att Morgan Johansson när han presenterade det här under presskonferens förra veckan sa uttryckligen att det här är viktigt för att det ska generera högre straff, till exempel våld mot tjänsteman, och att man ger sig på de här personerna i deras yrkesutövning. Det är något annat än vanlig skadegörelse. Så uttryckte han sig, det är ett citat.
Ja, och det, absolut.
Så att de verkar inte intresserade av att till exempel höja straffen för våld mot tjänsteman, som till exempel Moderaterna har kastat ut nu som genmäle på blåljussabotage-lagstiftningen.
Nej, visst. Men ja, det är ju en väg naturligtvis. En annan väg är att domstolarna då skärper straffen för när konsekvenserna blir stora, när en utryckning hindras och det påverkar att ingripa mot brott eller att rädda liv. Och att man tar det som en försvårande omständighet och därmed skärper straffen.
Men varför kommer man då i slutändan alltid fram till att det ska vara ett högt straffmaximum, men ytterst sällan tillämpar det när det gäller andra brott, möjligtvis mord, och där brukar man ibland landa på livstid.
Ja, det är en väldigt bra fråga också. Det har inte jag något svar på, men jag tycker, och det är värt att upprepa, att det verkar helt förvirrat att man skulle kunna få livstid fängelse för blåljussabotage.
Anta att du gör ett organiserat angrepp på en utryckningsaktion som du kanske då har både planerat och själv i förväg iscensatt själva katastrofen, till exempel ett terrorråd, och så hindrar du människor från att komma fram och rädda människor i nöd. Då skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att det får samma praktiska konsekvenser som till exempel ett mord, som normalt förskyller straff av livstid på livstid då, därför att människor dör till följd av den här iscensatt. Det är naturligtvis extremfall som man pratar om,
men vad skulle hindra att det faller inom vållande till annans död?
Ja, det till att börja med så kan du inte få livstidsfängelse för grovt vållande till annans död. Så att redan på den grunden så är det här en straffskärpning i så fall. Men för all del, det är...
Men ska man inte också se på det lite så här att man, tycker jag i alla fall, att man inte ska strössla med liksom de här högsta straffen, 18 års fängelse och livstidsfängelse, att de ska vara förbehållna de absolut värsta brotten. Nu, precis som du sa här Stefan, så kan det ju här få väldigt allvarliga konsekvenser. Men jag menar, rubriceringen blåljussabotage för mig när jag läste den första gången när lagförslaget kom från början någon gång i början av januari i år, så hade jag nog inte tänkt mig att det skulle finnas livstidsfängelse i straffskalan, så mycket kan jag säga i alla fall.
Nej, det är jag helt enig om.
En annan sak som har lyfts upp i veckan är detta ständiga problem med våra toppolitiker i regeringskansliet som bryter mot grundlagen. Och jag tänker då närmast på utrikesdepartementet som gång på gång genom åren och nu senast har fått svidande kritik av justitieombudsmannen, tidigare av både JO och konstitutionsutskottet, för att man då konsekvent bryter mot grundlagen när det gäller offentliga handlingar. Människor, inte minst från media då, som begär att få ta del av allmänna handlingar som ska lämnas ut för att man ska kunna rapportera det till medborgarna. Och senaste gången nu så tog det 7 månader då för en journalist som hade begärt ut handlingar från UD, vilket är då ett uppenbart brott emot svensk grundlag. Hur kan det komma sig att regeringskansliets, ytterst är det utrikesministern där, och naturligtvis statsministern, men på UD så är det utrikesministern som är chef. Hur kan det komma sig att man tillåter att det här får fortsätta, Erik?
Ja, det är ju jättesvårt att svara på, men precis som du säger, det är ett jätteproblem, inte minst för journalister. Jag har under mina 20 år som journalist många gånger begärt handlingar från UD, och varje gång så tar det stopp och det tar tid, och det är först när de här handlingarna har blivit tillkännagjorda av UD i något annat sammanhang som man får ut dem. Och som du säger, det är kritik, det är gång på gång hård kritik, men ingenting verkar hända. Och jag skulle nog säga att jag upplever att UD har en liten förnoben attityd att vi behöver inte göra det här, utan det gör vi när det passar oss, och struntar helt och hållet i skyndsamhetskravet.
Ja, men du är inne på det själv. De behöver ju inte, för vad är konsekvenserna av den här JO-kritiken egentligen?
Nej, alltså bristen på sanktioner. När regeringen och regeringskansliet gör fel så har vi alltså en situation där det inte då heller går att överklaga i domstol. Högsta förvaltningsdomstolen på den tiden hette regeringsrätten prövat om utbekommande av allmänna handlingar är en så kallad civil rättighet och kommit fram till att det inte kan prövas enligt Europakonventionen och den svenska lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Och det här är naturligtvis ett problem. Jag skulle gärna se att den som är i vårt fall administrativt ansvarig för sådana här grova övertramp som tjänstemän och ytterst politiker gör, att det faktiskt skulle bli aktualiserat med åtal för tjänstefel, därför att det här är helt oacceptabelt. Det finns ju ingen i den här studion eller någon annanstans som kan försvara detta, och det finns inga förklaringar heller som är godtagbara. Det konstaterar både KU och nu då också JO, att detta är och förblir ett fel som begås.
Men är det slapphet eller är det medvetet?
Jag tror att Erik har rätt när han säger att det är lite fonoben attityd. Man tycker att vi är UD och här är det vi som bestämmer.
Ja.
Så kan det vara. Det har också i veckan kommit en rapport från Amnesty om att antalet verkställda dödsstraff i världen ser ut åtminstone att minska med upp till 31% då förra året jämfört med året dessförinnan. Dödsstraff främmande för både det svenska och det europeiska, i alla fall EUs rättsväsende. Man säger då att det värsta landet i världen när det gäller detta, Kina, redovisar inte sin statistik, för man säger att det är en statshemlighet hur många man avrättar och att det sannolikt rör sig om tusentals människor där. Vad tycker ni? Inte om dödsstraffet utan kanske om det faktum att det faktiskt finns kvar i så pass många länder som det gör.
Ja, men det är skrämmande, men jag tycker att det är fantastiskt med Amnestys arbete, att man faktiskt gör den här typen av kartläggningar och lägger ner så pass mycket arbete på att berätta för västvärlden, inte minst vad det är som pågår i de här länderna som fortfarande använder sig av dödsstraff. Jag tycker att det är beundransvärt alltså. För att man går inte, i alla fall inte jag går inte runt och tänker på dödsstraff särskilt ofta. Men när man läser den här statistiken om hur många det faktiskt är, trots att det har minskat då, eller tros har minskat med 31%, då blir man ju mörkrädd alltså.
Ja, och samtidigt som siffran är ju naturligtvis glädjande att det är en minskning. Men det är ju klart att det ligger ett stort problem i att Kina, enligt beräkningarna, gör att den här siffran är mer än fördubblad. Att det med Kina skulle röra sig om 1700 avrättningar. Och vi vet inte hur utvecklingen i Kina går eftersom att de inte redovisar det här. Men det är klart att om Kina följer den övriga utvecklingen, så ju färre dödsstraff som verkställs, desto bättre.
Det är alltså 690 fall ska vi säga också som Amnesty har lyckats kartlägga här i vårt fall i 20 länder, va? Sverige avskaffade dödsstraffet i modern tid, så sent som 1972 i krigssituationer och krigstid. Va? Grundlagsändringen från 1974 som trädde i kraft 1 januari 1975 är det slutgiltiga avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
Men när verkställde vi dödsstraff senast? Det måste vara...
Nej, det är 1910 så avrättades Johan Alfred Andersson Ander som genomförde ett rånmord nere på Grells växlingskontor på nuvarande Gustav Adolfs torg, om jag inte minns fel. Han blev då också den första och sista i Sverige som giljotinerades med en utav svenska staten inköpt giljotin från Frankrike, därför att man ansåg att handbilan var inhuman.
Vad hette skarprättaren?
Anders Gustav Dahlman råkar jag känna till. Han är alltså den sista sista böden i statlig tjänst i Sverige, och därefter kunde han gå i pension. Va?
Jag ser ett bokmanus framför mig.
Det finns många böcker skrivna om detta.
Ja, jag menar av dig.
Alltså, tack om jag fick tid med det någon gång. Va? Jag råkade själv för sådär 10 år sedan, eller 2010 faktiskt, på 100-årsdagen utav den sista avrättningen i Sverige, så råkade jag skriva lite grann om detta i en artikel och fick då fram en rapport som hade gjorts utav Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier, FSI, som visade att faktiskt var fjärde svensk då, det här är alltså 9 år sedan, då var positiv till att återinföra dödsstraffet i Sverige för, citat, de allra grövsta brotten.
Det är ju beklämmande.
Det är ganska intressant tycker jag. Att ställer frågan, säger du för eller mot dödsstraff, så får du då ofta svaret jag är emot dödsstraff. Men om du ställer följdfrågan för de allra grövsta brotten, typ Bering Breivik i Norge och så, då är det som fjärdedel ungefär av svenskarna som i vårt fall för 9 år sedan tyckte att det här är någonting som vi borde...
Jag har en känsla av att det kan ha ökat.
Ja, säkert. Då, jag menar, titta på USA. Där finns det ju fortfarande stater som använder sig av dödsstraff. Det får man ändå anse att USA är en rätt fungerande välfärdsstat.
Ja, det får man i högsta grad säga. Men att de har dödsstraff är någonting som är naturligtvis i skarp kontrast till övriga västvärlden. I varje fall om man med västvärlden menar Europa. Men det intressanta tycker jag är att om man då i en modern tid i Sverige skulle ställa den här frågan till människor som svarar ja, så här, hur skulle ni vilja att den här avrättningsmetoden skulle gå till i Sverige? Ska de hängas eller gasas ihjäl eller sättas i elektriska stolen eller få en giftinjektion? Vilken typ av människor skulle medverka? Ska vi anställa läkare och sjuksköterskor som ska sätta injektionsnålar, eller ska militärer avrätta dem med arkebusering? Och så här? Ja, jag vet inte.
Men det är filosofiskt.
Lyckligtvis.
Ja, i någon mening är det ju filosofiskt, men frågan är om det skulle kunna bli verklighet igen. Det krävs grundlagsändringar och en stor del fördragsändringar från Sveriges sida och så. Men det är enligt min uppfattning oroväckande att vi har så stor andel som faktiskt är för det, får man ju säga. Sist men inte minst, mina vänner, tryckfriheten i Sverige vilar på en annan grundlag, nämligen tryckfrihetsförordningen från 1766, va? Och även där i veckan kom en beslut från Högsta domstolen som återförvisade ett ärende då till tingsrätten. Och det rör den nordiska motståndsrörelsedemonstration som hölls i Göteborg den 30 september för 2 år sedan under parolen demonstrera mot förbrytarna. Och där hängdes ett antal personer ut på plakat. De har nu då väckt talan emot NMR för detta, och man har då konstaterat nu genom tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen att det som är avgörande i vart fall formellt för detta är huruvida plakaten är tryckta i tryckpress eller inte. Det låter väl gammaldags, inte sant?
Jo, det är väl gammaldags också. Du som är expert på gammal lagstiftning och lagstiftning överlag, du kanske vet när den här lagen kom till.
Ja, 1766.
1766, ja precis.
Ja, vad som prövas nu... Alltså det fallet som drivs, det handlar om en enskild person som var med på ett plakat med namn och bild, och så stod det ordet förbrytare under. Och syftet att den här personen nu driver det här och vill ha det till att det här är en tryckt skrift, det är att möjligheten att konfiskera den här skylten ska finnas. Tings och hovet har redan konstaterat att jo, men det här rör sig om ett förtal. Men nu driver man alltså frågan att det ska vara tryckfrihetsbrott, och därmed ska man vid kommande demonstrationer, om det här plakatet dyker upp igen, så ska man ha laglig grund att kunna konfiskera det här. därför, det är så att säga motivering till varför man driver det här.
Och det intressanta är just att det som är avgörande är vilken teknik som alltså används för att framställa plakatet. Hade det varit ett fotografi eller det hade varit stencilerat eller på vilka sätt man nu kan göra det målat, så hade det då inte varit ett tryck, kunnat vara ens ett tryckfrihetsbrott, utan tekniken i sig i det här fallet att det ska vara tryckt i en offsetpress eller liknande är förutsättningen för att kunna få det den tryckfrihetslagstiftning i bruk som faktiskt är till för att skydda just tryckfriheten. Och då sätter allt det här igång med jury och att man har vissa mer långtgående rättigheter och sådär. Jag tror att vi alla här inne kan vara eniga om att man kanske skulle skrota kravet på teknisk framställningsmetod för det tryckta ordet och istället gå över på mer modernt synsätt.
Jag håller med, och jag tycker det blir så märkligt i en sån här diskussion när det handlar om en enskild människa som uppenbart har kränkts här av människor som har gått runt med plakat med en bild på hans nuna och skrivit förbrytare med versaler, att det man diskuterar är huruvida texten är tryckt i tryckpress eller inte. Det blir väl en märklig diskussion.
Verkligen, men återigen, att det är förtal går det inget tvivel om. Däremot har man ju inte kunnat peka ut vem har burit den här skylten. Och det är då därför som den här personen själv vill ha det till tryckfrihet, för att skylten inte ska kunna användas igen utan konfiskeras.
Ja, absolut, men det är ändå märkligt att diskussionen handlar mer om det än om kränkningen i sig, tycker jag.
Juridiken är outgrundlig. Det här var dagens juridikpodden för den här veckan, och deltagare i diskussionen har varit William Eriksson, Erik Dagesson. Själv heter jag Stefan Wahlberg. Tackar för att ni har lyssnat.